P3, Sveriges Radio.
Alvastra kloster, Östergötland, år 1346. I klosterkyrkans mittskepp fyller munkarna sång de rundade valven. Den mässande melodin sipprar ut genom kyrkportarna och når kvinnan som nyss begravt sin make och nu dröjer sig kvar vid hans gravhäll. Hennes hår är täckt av en slöja och den långa svarta sorgedräktens ärmar döljer hennes händer. Blicken släpper taget om den tunga kalkstenen och drar fundersamt över den mjukt böljande sluttningen som kyrkan vilar på. Det är en värld som i ett slag har förändrats för henne. Långsamt lyfter hon ena handen och viker omsorgsfullt undan klänningsärmen. Fattar tag i guldringen som sitter på hennes finger. Den ring hon fått av sin döde make och drar av den. Sen, med bestämd handrörelse, kastar hon ringen. Nu ska hon äntligen ägna sig åt det hon velat hela sitt liv. Att helhjärtat tjäna Gud. Men det är inte ett liv i stilla bön som hon har framför sig. För när hon stänger det första kapitlet i sitt liv öppnas ett helt nytt. Och i det står det skrivet att Birgitta Birgersdotter ska få ett gudomligt uppdrag som kommer ta henne till storslagna platser, utmana henne till det yttersta och göra henne både odödlig och helig.
Det här är berättelsen om Birgitta Birgersdotter, en av medeltidens mest inflytelserika svenskar. En maktspelerska till profet som i en nästan textlös tid tecknar ner sin unika livsberättelse i form av gudomliga visioner.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
I 28 år har Birgitta Birgersdotter varit gift med sin Ulf Gudmarsson. Och det har varit 28 händelserika år. Hon har framgångsrikt drivit ett stort gods, jobbat oförtrutet med att hjälpa de fattiga, varit överhovmästarinna åt Sveriges drottning och under tiden fött, ammat och uppfostrat hela 8 barn. Men nu ligger allt det bakom henne. Den 41-åriga nyblivna änkan i den svarta sorgedräkten har redan överskridit den genomsnittliga åldern för sin tid. Och nu tänker hon ägna resten av sina dagar åt att helhjärtat tjäna Kristus. Det är egentligen inget ovanligt med det. Änkor från överklassen, som Birgitta är, kan söka sig till ett kloster när ålderdomen närmar sig och leva som Guds tjänare den sista tiden i livet. Men det ska visa sig att Birgitta, där hon står vid Alvastra kloster och blickar ut över den glittrande Vättern, inte alls är på sin ålders höst. Hon har över 30 år kvar att leva. Och under de åren kommer hennes namn att flyga över hela Europa. Och själv kommer hon att hamna långt bort från den Östgötaslätt där hon begravt sin döde make. När Birgittas tid på jorden väl är över ska hon gå till historien som en av Sveriges allra mest kända kvinnor genom tiderna. För när hon kastar bort Ulfs guldring och avslutar sina dagar som hustru är det bara en trailer för vad som komma skall. Birgitta vet ännu inte om det själv, men en ny make väntar redan på henne där framme. Och han ska förändra allt. Det börjar en dag när hon är ensam i sitt kapell, försjunken i bön, inte långt efter att Ulfs kropp lagt till jorden. Eller förresten, det börjar faktiskt långt tidigare. Redan när 1300-talet är ungt och Birgitta bara är ett barn. Så vi börjar också där. Birgitta Birgersdotter är speciell på flera sätt. Speciell i Sverige för att hon tillhör den svenska aristokratiska eliten. När hon kommer till världen år 1303 är hennes familj crème de la crème. Pappa är framstående lagman i Uppland och mamma är släkt med självaste kungafamiljen. Ytterst få barn i Sverige växer upp under så fina omständigheter som lilla fröken Birgersdotter. Hennes föräldrar är inte bara av väldigt förnäm börd utan också vad man skulle kunna kalla för intellektuella i sin tid. Det smittar av sig på Birgitta, som till skillnad från de flesta andra barn på medeltiden lär sig att läsa, skriva, tänka och tala väl. Men den unga flickan är speciell även på andra sätt.
Redan vid 7 år så får hon en uppenbarelse om att Jungfru Maria sätter en krona på hennes huvud.
Det här är Eva Mattsson, historiker.
Och det här fortsätter hela tiden att hon får uppenbarelse som liten. Och så vid 10 då får hon också en väldigt stark upplevelse om att när hon ser Jesus korsfästas. Men det är inte bara hon heller som ser, utan när hon flyttar till sin moster Katarina, då är det också hon som ser en dag jungfru Maria som böjer sig ner över Birgitta. Hon hjälper Birgitta sy. Och en gång när Katarina ska slå henne med riset, ja, då går riset mitt i tu. Så att det är inte bara Birgitta som upplever också, det är människor också i närheten, hennes närhet som upplever att det är något speciellt med Birgitta.
Det här är alltså bara början. Uppenbarelserna ska fortsätta att komma till Birgitta. Och en dag kommer de helt att ta över hennes liv. Den unga Birgitta vill ägna livet åt sin kristna tro. Hon vill gå i kloster, bli en av de kvinnor som isolerar sig från omvärlden och lever helt för Gud. Förstås för att hon redan tidigt har en mycket stark tro och får gudomliga budskap. Men kanske också för att alternativet inte framstår som särskilt lockande. Att vara flicka på 1300-talet innebär nämligen att giftas bort och bilda familj som mycket ung. Och Birgitta har sett med egna ögon hur det kan sluta. Hennes mamma, Ingeborg, gifte som ung flicka bort till Birgittas pappa som var mycket äldre. Under sitt liv föder hon sedan 7 barn. För varje graviditet och förlossning blir hon mer och mer utsliten. Och runt år 1314, när Birgitta är 11 år, dör Ingeborg. Kanske blir Birgittas mamma en levande varningssignal för sin intelligenta dotter, som kan lägga ihop 2 och 2 och inse att livet som maka och mor inte är en dans på rosor. Men att få gå i kloster, det blir det inget med. Efter mammans död sänds Birgitta hemifrån. Hon lämnar Uppland och skickas till sin moster i Östergötland. Och bara ett par år senare är det dags för den 13-åriga flickan att gifta sig. Hon får inte själv bestämma vem maken ska bli. Det är hennes pappa som håller i äktenskapsförhandlingarna. Förmodligen är Birgitta nervös och rädd. Tänk om hennes make är väldigt mycket äldre. Tänk om han är elak. I värsta fall kan äktenskapet bli ett riktigt fängelse med en make som fångvaktare. Men Birgitta har tur. För hennes tänkta make Ulf är en både medgörlig och schysst person.
Ulf, han är ju 18 år ungefär och han sägs ha varit reslig, ungefär 180 centimeter. Han kommer också från lagmanssläktet, han är stormansson.
Bröllopet blir en ståtlig affär. Både Birgittas och Ulfs familjer är bland Sveriges tjusigaste, så festen lär vara förstlig. Tillsammans flyttar de sen till sitt nya hem, godset Ulvåsa. Birgitta behöver inte ta sig så långt, för Ulvåsa ligger också i Östergötland. Men den skumpiga resan på flyttlasset är ändå ett stort steg. Nu ska den 13-åriga Birgitta gå från att vara en flicka till att bli en fru. En överklasshustru med ansvar för markservicen i hemmet. Och det är inte bara de praktiska hushållsbestyren som Birgitta har att vara nervös inför. Det finns en sak som krävs av en hustru, som hon inte är redo för.
Redan på bröllopsnatten så avger ju Ulf ett löfte att de inte ska ha samliv de första åren. Det här är egentligen ganska konstigt, för att även om Birgitta är ung så är det ju en av kvinnans största uppgifter just att föda barn och ge släkten vidare. Men i Birgittas släkt är det här också ganska vanligt. Hon är ju mycket, mycket troende, kommer från mycket troende släkt.
Händerna på täcket alltså. Och där verkar de stanna ett tag. För Birgitta får inte sitt första barn för några år in i äktenskapet, när hon alltså är, med 1300-talets måttstock, stadiga 17 år. Efter det är hon gravid eller ammar i stort sett oavbrutet i ungefär 15 år. På sin kammare i Stenborgen som är hennes hem föder hon 8 barn. 4 söner och 4 döttrar. Allihop överlever småbarnsåren, smått unikt för sin tid. Den sena medeltiden är nämligen mer eller mindre en jämmerdal för såväl små som stora. Barnadödligheten är hög. Vartannat eller vart tredje barn dör i ung ålder. Och livet är kort, även för de som överlever barndomen. Runt 30 år snittar svenskarnas liv på. Ja, 1300-talets människor har bråttom. Döden lurar runt varje hörn. Men snart kommer den inte längre nöja sig med att lurpassa. Liemannen vässar sitt blad. Om några årtionden ska han stiga fram ur skuggorna och låta döden sprida sig som en okontrollerad syndaflod över Europa. Och ingen går säker. Den plåga som väntar gör nämligen inte skillnad på ung och gammal, tiggare och konung, utan kommer att svepa med sig miljoner och åter miljoner människor. Och det är inte bara det att livet är kort. Det är också en våldsam tid. Sverige är glesbebyggt och mellan de få och små städerna är vägarna farliga. Stråtrövarna ligger i bakhåll på de sällskap som färdas till fots eller häst. En medeltida resenär utan skydd kan råka riktigt illa ut. Samma sak gäller för brottslingarna, om de åker dit. Då kan drakoniska dödsstraff vänta. Också den svenska politiken vittnar om ett hänsynslöst samhälle, där fiender undanröjs med grymma metoder och sympatier kan skifta från en stund till en annan. Den som sitter på makten för tillfället gör rätt i att ständigt sneglas över axeln och hålla koll på alla runt omkring sig. Särskilt de man har allra närmast.
Nyköpingshus, december 1317. Mätta och fulla av mjöd och vin går bröderna Erik och Valdemar till sängs mellan mjuka fällar, nöjda över mötet med den tredje i brödraskaran, kung Birger. Osämjan som har rått mellan dem verkar ha lagt sig och framtiden ser ljus ut. Att han bjudit dem att dricka jul med honom på slottet i Nyköping är ett mycket gott tecken och de somnar med hopp i sinnet. Men de får inte sova länge. De rycks ur sin sömn av att dörren till kammaren slås upp. Med blossande facklor och dragna svärd stormar vakterna in. Och bakom dem står Birger, med djup svärta i den stirrande blicken. Han beordrar att bröderna ska bindas, föras till det högsta tornet och firas ner i den råkalla fängelsehålan. Där kedjas de fast med halsjärn och låses in bakom tunga, järnskodda dörrar. Men Birgers vansinniga skratt hörs hela vägen ner till dem. I triumf far han runt och jublar över sitt förräderi. Och sen beseglar han sina bröders öde när han kastar nyckeln till fängelsehålan i Nyköpingsåns svarta vatten.
Nyköpings gästabud kallas det för. Det är sammanträde mellan tre hertigar, alla regenter över olika delar av Sverige, som urartar totalt och slutar med att två av bröderna fängslas av den tredje. Om nyckeln hamnar i Nyköpingsån eller ej är faktiskt lite oklart. Men de två bröderna kommer aldrig levande från slottet.
Det börjar ju egentligen med Håtunaleken där Erik och Valdemar spelar spratt till Birger och stänger in honom. Och sen är det då tvärtom på Nyköpings gästabud. Överlag så kan man väl säga att 1300-talet är en väldigt politiskt turbulent tid. Och det är ju väldigt vanligt med att man skiftar och går dit makten där man har ser sin fördel.
Birgitta är en nygift tonåring när Nyköpings gästabud utspelar sig. Hon och Ulf pratar säkerligen om det som har hänt. Och det borde alltså stå klart för henne att det är behäftat med livsfara att befinna sig i eller beblanda sig med det svenska maktskiktet. Men det kommer inte stoppa henne från att kasta sig in i politiken med liv och lust i framtiden. För trots att hon är kvinna och inte ens äger sin egen myndighet är Birgitta inte någon som kniper igenom sina politiska åsikter. Och hon får tidigt direktlina rakt in i det svenska kungahuset. Det är alltså lite svajigt i kungadömet under 1300-talets början och svajigheterna fortsätter. Den där svekfulla kungen som låste in sina bröder i fängelsehålan i Nyköping jagas ganska snart bort från tronen. Och till kung väljs en av de mördade brödernas son, Magnus Eriksson. Han är väldigt ung och det är också hans drottning när hon kommer till Sverige på 1330-talet. Blanche heter hon, kommer från dagens Belgien och på svenska kallas hon drottning Blanka. Hon behöver introduceras till det svenska samhället och till hovlivet. Vem skulle vara en bättre lärarinna än den vid det här laget erfarna fru Birgitta på Ulvåsa?
Ja, man brukar uttrycka det idag som att Birgitta är hennes mentor i Sverige. Och samtidigt som Birgitta kan alla de här kvinnliga systrarna som är väldigt välutbildad och kan lagarna i Sverige. Så hon, Birgitta följer ju med när även till hovet i Stockholm till exempel. Det visar ju på att de har en god relation.
Birgitta är tajt med kungaparet. Men vänskap är som sagt inte nödvändigtvis något bestående på 1300-talet. Vilket både Magnus och Birgitta ska bli varse i framtiden. Att valet av hovmästarinna faller på Birgitta är inte så konstigt. Hon har rätt börd och rätt make. Och kan dessutom hålla jämna steg med hovet rent materiellt. För Birgitta är stenrik. Tillsammans med Ulf har hon Ulvåsa. Och dessutom förfogar hon över ytterligare gårdar och en handfull järnhyttor som hon ärver när hennes far dör. Men den viktigaste anledningen att Birgitta erbjuds posten hos drottningen är att hon är en verkligt kompetent person. Ulvåsa, godset som Birgitta och Ulf bor på, är stort. Huvudbyggnaden är troligen en stenborg och den ligger på en udde som sträcker sig ut till sjön Boren i Östergötland. Runt borgen går en vallgrav och över den tar sig besökare via en vindbrygga som kan dras in om gården skulle behöva skyddas. Det är vackert läge, sjötomt som det är, men det är också kärvt. Slättvindarna drar över sjön och blåser genom ben och märg på vintrarna. Birgitta själv beskriver det som att hon bor nordligast i hela världen, där det alltid blåser starkt och vasst nordanväder. Den som har vistats på Östgötaslätten kan intyga sanningshalten i hennes påstående. Att vara husfru kan låta som ett lätt jobb. Det är det inte. På Ulvåsa finns förutom det stora huset flera andra byggnader. Bland annat en bakstuga, en fatbur, alltså en sorts förrådshus. En vävstuga där linnetyger bankas fram i vävstolar. Och så laggor där för djuren och lador för redskap och djurfoder.
På den här tiden då har man ju så väldigt många i hushållet, både kvinnor och män. Det är ju en stor daglig drift, mycket människor som ska arbetsleda såklart. Så Birgitta, hon chefar ju över allting där.
Allt det här sköter Birgitta alltså samtidigt som hon konstant antingen är gravid eller ammar och har ansvar för en ständigt växande skara barn. Det verkar alltså onekligen som att hon är en driftig projektledare. Dessutom har hon ett skarpt intellekt. Hennes make Ulf, som på pappret är den verkliga maktfaktorn med sitt jobb som lagman i Närke, sitter i baksätet. Det är Birgitta som är den verkliga stjärnan i deras äktenskap. Men trots all sin pondus finns det ändå sånt som hon inte rår på. För medeltiden är trots allt en utpräglad mansvärld och kvinnor kan i värsta fall reduceras till handelsvaror. Särskilt unga, adliga flickor med högt värde på äktenskapsmarknaden. År 1337 är den 34-åriga Birgitta höggravid för åttonde gången och hon är utom sig av förtvivlan. Gråten vill aldrig sluta. Säkerligen inte de högljudda protesterna heller. Ulf får med stor sannolikhet den ena avhyvlingen efter den andra. För Birgitta är, ja ska vi säga, heligt förbannad på sin make. För han har lovat bort deras äldsta dotter Märta i en politisk uppgörelse.
Märta ska gifta sig med Sigvid Ribbing. Han är hövitsman över Halland och han anses vara en riktig rovriddare. Alltså han rövar och härjar och dödar. Och Birgitta, hon blir ju galen över det här. Och att man tvingar Märta gifta sig med en sån typ av person. Birgitta vägrar ju också gå på deras bröllopsfest och det säger ju ganska mycket.
Vi kan gissa att det är lite frostig stämning hemma i gemaken på Ulvåsa efter dottern Märtas tvångsbröllop. Och kanske är det för att försöka kompensera Birgitta för det stora sveket som Ulf efter det här låter henne få sin vilja fram i en annan fråga. Hon vill ge sig ut på en resa, kanske för att markera upptakten till en ny fas i livet. För efter sin åttonde förlossning är det inte orimligt att tänka att Birgitta tycker att det är dags att bomma igen befruktningsfabriken och hitta något annat att ägna sig åt. Den som blickar ut över de svenska landskapen ser mest bara natur på 1300-talet. Här och var finns åkermark eller betande djur, en by eller en liten stad där borgare sköter hantverk och handel. Men tidens verkliga centrum finns i de karaktäristiska byggnader som har växt upp runt om i Sverige de senaste århundradena, kyrkorna och klostren. Det här är ju drygt 200 år före reformationen i Sverige och den katolska kyrkan binder samman landet med resten av Europa. I Östergötland, där Birgitta bor, finns flera kloster. I Skänninge tronar Vårfrukyrkan i rött tegel och i Linköping pågår ett intensivt arbete med att bygga upp en ståtlig katedral. Kyrkornas väggar pryds av färgrika målningar av bland annat helgon. För helgondyrkan är central i den katolska kyrkan.
Världsbilden ser ut så att i himlen som då omslöt jorden så bor Gud, där bor änglarna och helgonen och de vakar över människorna och själarna. Genom helgonen så kunde Gud kommunicera med människan och vice versa människan med Gud. Helgonen var alltså både uppe i himlen och på jorden och deras underverk, de var beviset för kontakten, att kontakten fanns helt enkelt mellan himmel och jord.
För att komma nära helgonen ger sig många ut på pilgrimsfärder till deras begravningsplatser. I början av 1340-talet packar Birgitta och Ulf ihop lämnar barnen hemma och sällar sig till skaran av vallfärdande kristna. Deras längsta strapats går till Santiago de Compostela i Spanien. På vägen möter de ett trasigt och krigsdrabbat Europa. Ett krig mellan Frankrike och England har nyligen brutit ut, och det ska komma att plåga länderna i över 100 år. Fattigdomen och nöden är stor när Birgitta och Ulf vandrar söderut, och det är en farlig värld, full av kriminalitet och våld. Men ändå är det här ingenting mot de ohyggligheter som Birgitta kommer att få bevittna om mindre än 10 år, när hon återigen kommer vara på vandrande fot. Men på den resan kommer hon att förvandlas till någon annan. Någon med ett gudomligt uppdrag. De återvänder hem från pilgrimsfärden, och under vandringen har något hänt. Birgitta är redo för nästa steg i livet. Hon och Ulf ska leva klosterliv.
Alvastra, det ligger vid Ombergs fot i södra delen av Östergötland. Och hit kommer de första munkarna till Sverige, cisterciensermunkarna från Frankrike. Och de är då kända för att vara väldigt asketiska, leva väldigt enkelt och mycket duktiga i örtmedicin. Bland omgivningen tycker man naturligtvis att det är konstigt att rika människor ska bo hos just cisterciensermunkarna som bor så väldigt enkelt i sina liv.
Men flytten är bara början. Bara kort efter att de installerat sig vid Alvastra blir Ulf sjuk. Inte ens de medicinskt kunniga munkarna kan bota honom, och han dör. Birgitta begraver sin make, och då händer det. Hon tar högtidligt av sig ringen hon fått av Ulf. Men det dröjer inte länge innan det är dags för henne att ingå ett nytt äktenskap.
Alvastra kloster, Östergötland, 1340-tal. Tankarna far runt där hon står med huvudet böjt i bön längst fram i kapellet. Allt hon vill är att tjäna Gud, men hur? Medan hon mumlar något ohörbart och söker i sitt inre avbryts hennes tankar av ett märkligt ljussken. När hon slår upp ögonen har ett stort lysande moln materialiserat sig mitt i rummet. Förskräckt tar hon ett kliv bakåt. Det här molnet har hon sett förut på samma plats. 2 gånger har det visat sig för henne. Och varje gång har hon skräckslagen rusat ut ur sitt kapell. Livrädd att det är djävulen som sträcker ut sina klor mot henne i ett bländverk. Men så hör hon rösten som klingar i ljusstrålarna. Frukta icke. Ty jag är alla skapare och inte någon bedragare. Jag talar inte med dig för din skull alena, utan för andra människors frälsning. Du ska vara min brud och mitt språkrör. Du ska höra och se andliga ting, och min ande ska förbli hos dig ända till döden. Birgitta står häpen, uppfylld av extasen. Hjärtat bultar så hela bröstkorgen hoppar. Hon och ingen annan är nu Kristi brud. Hans gudomliga gemål och redskap på jorden, resten av livet.
Birgitta går till sin präst och berättar om vad som har hänt. Jesus har alltså utsett henne till sitt eget språkrör för att sprida hans budskap. Det är ju fantastiskt, både underbart och fullkomligt overkligt. Men det här med att höra röster i sitt eget huvud, det brukar ju i vår tid avfärdas som galenskap. Och faktum är att det finns de som inte tror på Birgitta. En av munkarna på Alvastra kloster kallar henne tydligen, fritt översatt, för helt sjuk i huvudet. Men han är inte representativ för folk i allmänhet.
Under 1300-talet så hör alla kanske lite mer. Det finns ju många berättelser om naturväsen och älvor och tomtar och troll till och med. Och man bor ju på landet, man är utsatt på ett helt annat sätt för naturens krafter. Rädslor för smitta, krig, kyla, mörker. Man är tvungen att vara lite på helspänn för att helt enkelt överleva. Man kanske också är mindre benägen att tvivla på det Birgitta säger. På något sätt så ger det ju också människorna en tro att det finns en räddning.
Dessutom finns gott om andra visionärer som hör Guds röst. Det är en del av tidens tro. Efter den första uppenbarelsen, kallelsevisionen, fortsätter de mystiska synerna och budskapen att komma till Birgitta. Hon hör Kristus röst, men också bland annat Jungfru Marias. Och de kommer med alla möjliga sorters budskap. Ett av de allra viktigaste är att hon har en stor uppgift framför sig. Hon ska grunda en alldeles egen, ny klosterorden och låta bygga ett kloster. Kristus ger henne detaljerade instruktioner för hur klostret och kyrkan ska se ut. Exakta mått faktiskt. Birgitta dokumenterar allt. Hon skriver ner med sin särpräglade handstil det hon hör. Texterna vittnar om att hon har mycket att få ner. Orden är hastigt skrivna. Här och där är de överstrukna med några snabba bläckstreck, ersatta med andra ord. Det hon inte själv antecknar berättar hon för någon av sina präster, och så återger de uppenbarelserna på papper. Var klostret ska ligga är den gudomliga rösten också mycket tydlig med. Kungsgården i Vadstena, en pampig tegelbyggnad, bara några mil från Alvastra kloster där Birgitta befinner sig. Och här kan man ju tycka att Kristus är lite oschysst, gör det lite onödigt svårt för vår visionär. Ta över kungens slott låter ju orimligt. Men Birgitta är inte den som är rädd för att ta för sig. Och dessutom har hon ju redan tumme med kungen, som vid det här laget har vuxit upp och regerar tillsammans med sin hustru, drottning Blanka.
Birgitta och kung Magnus och Blanka, de har ju en god relation. Kungen, han följer ju till och med Birgittas råd om hur han bäst ska regera. Birgitta, hon har ju en sida att hon vill fostra Magnus till en mycket god kristen monark och följa Guds lag. Och här då ska han följa fastan och späka sig och ägna sig åt bön. Och en sak också rent praktiskt som de är mer och mer överens om, det är ju att kungahuset så småningom ska bli ett kloster.
Vi kan konstatera att Birgitta är en högt aktad person vid hovet, och hennes relation till kung Magnus och drottning Blanka verkar i mitten av 1340-talet vara god. Men det ska komma att förändras. För visionerna fortsätter att strömma in till Birgitta. Och i uppenbarelserna kommer politiska budskap som hon inte är sen att reagera på, utan att bry sig om att det kan innebära fara för henne själv eller de som står i hennes väg. För ju längre tiden går, desto mer verkar det som att kung Magnus är på väg in på Birgittas svarta lista. Och där vill man inte hamna.
Vart efter som Magnus försätter Sverige och riket i en dålig ekonomisk situation, för han blir ju till och med skyldig påven pengar, så ökar ju klyftan mellan Birgitta och Magnus. Han vill ta ut en högre skatt av folket och även stormännen. Och stormännen är ju Birgittas släktingar. Så att de blir osams som en hel del. Och Magnus och Birgittas relation utvecklas ju mer och mer till en maktkamp helt enkelt. Både vad gäller religion och politik.
Frågar man Birgitta är det inte alls hennes åsikter eller önskningar som framförs till kungen. Även om de kanske råkar sammanfalla med vad hon själv tycker. Det är ju Guds röst hon för vidare, inget annat. Men alla håller inte med. Vissa kallar Birgitta för trollpacka. En djävulens spåkärring. Och sådana kan det gå riktigt illa för. Vore det inte för hennes höga ställning i samhället skulle hon kanske ha röjts i vägen för länge sedan. Och andras hat, om än inte i dödlig form, får Birgitta känna på under ett besök i Stockholm. När hon promenerar genom en av Gamla stans gränder får en av hennes motståndare syn på henne. Raskt hämtar han sin slaskhink och häller ut det stinkande innehållet över henne. Men hoppades han på att reta upp fru Birgitta blir han besviken. Trots dyblöta kläder och sörjigt vatten rinnande över ansiktet behåller hon sitt lugn och böjer ödmjukt på nacken inför de prövningar som Gud låter henne utsättas för. Men bakom den behärskade fasaden bubblar vreden. I en uppenbarelse strax därefter berättar Kristus för henne att slaskhinksligisten ska passa sig så han inte dör i sitt eget blod. Den varningen framför Birgitta omtänksamt nog till mannen som fnyser åt henne. Men, berättas det, bara ett kort tag senare dör mannen i ett häftigt anfall av näsblod. Den som inte tror på gudomliga uppenbarelser, eller för den delen är ett fan av källkritik, ställer sig förstås frågande till det hela. Är det rimligt att tro att Birgitta kan uttala gudomliga straff? Nja. Men i sin egen tid är hon någon man respekterar. Kanske till och med fruktar. För det kommer inte vara den sista gången hon utfärdar vad som nästan kan tolkas som dödsdomar över människor i sin närhet. Och inte heller sista gången hon får rätt i sina skrämmande förutsägelser. De De allra flesta 1300-talsmänniskor tar sig inte särskilt långt bort från sin hembygd. Men den 45-åriga Birgitta är inte som de allra flesta. Hon är en världsvan och berest kvinna som har sett stora delar av både Sverige och Europa. Men sin största färd har hon ännu framför sig. För mot slutet av 1340-talet får hon ett budskap som gör att hennes liv ännu en gång kastas i en helt ny riktning. Ut på en resa hon aldrig kommer återvända ifrån.
Under sin tid i Alvastra så får hon ju många uppenbarelser. Och det är här hon får en av sina absolut största uppenbarelser. Hon ska bege sig till Rom och där ska hon då alltså träffa påven och få sin egen klosterorden.
Birgitta lyder och gör sig redo att lämna hemmet. Två av sönerna är till hennes stora sorg redan döda. Och de andra sex barnen är antingen vuxna och bortgifta eller placerade i kloster. Hon är fri att ge sig av och packar sina saker. Samlar ihop ett följe. År 1349 lämnar hon Sverige för den långa färden söderut. Hela vägen till Rom. Senast Birgitta reste genom Europa på pilgrimsfärden till Spanien fick hon se länder sargade av krig. Och Europa är fortfarande en orolig plats. Men nu, vid 1340-talets slut, har världsdelen drabbats av ett plågori som är dödligare än något enskilt krig någonsin har varit eller kommer att bli. En osynlig fiende som skördar offer i miljontal har anlänt och spridits över hela kontinenten. Och i dess spår följer kval som Birgitta bara har sett i sina visioner av helvetet.
Ett hjärtskärande skrik bryter den kusliga tystnaden som hänger över torget i den lilla staden. Två män med sammanbitna ansikten som är på väg att lyfta upp en stenande kropp. En kvinna som precis dragit sina sista rosslande andetag hajar till. De ser sig om och försöker lokalisera ljudet. Från träkåken där på hörnet kommer det. Den ene mannen går försiktigt bort mot byggnaden och skjuter upp dörren. Där inne ligger en kvinna med huvudet slappt hängande åt sidan. Ansiktet är alldeles grått. En morbid kontrast mot de svarta bölderna som buktar ut vid käkarna och blodet som fläckar hennes haka. Men det är inte hon som skriker. Gråten kommer från spädbarnet som klamrat sig fast vid hennes bröst och desperat försöker dia, ovetande om att mamman redan har befriats från sina plågor och passerat över till dödsriket. Han lyfter upp den nakna gråtande bebisen, vischar och vaggar, ber en ljudlös bön om att den lilla ska skonas. Men inom sig vet han att barnet är dödsdömt. Precis som så många andra. Kärran ute på torget är redan fylld till bredden med stela svartfläckiga lik staplade i högar. Snart ska de köras till den hastigt grävda massgraven på pestkyrkogården. Efter det kommer ännu en kärra med döda att hämtas. Och en till. Och sedan ännu en till. Liemannens skördetid är här. Och det verkar inte som att någon ska skonas.
År 1347, två år innan Birgitta ger sig av söderut mot Rom, drev ett skepp in mot den sicilianska kusten. Det kom från Kaffa på Krim. Och om det alls fanns några levande själar ombord kunde de vittna om vad det de har försökt fly undan. En fruktad sjukdom som utplånat större delen av befolkningen i Kaffa. Men det som tagit kål på folket på Krim gick inte att komma undan. Istället tog de flyende med sig smittan som när den väl stigit i land spred sig som en rasande löpeld. Digerdöden har kommit till Europa. Och här måste vi lyfta blicken från vår Birgitta en stund och titta lite närmare på den här våldsamma epidemin som är på väg att dra in över Europa och förändra allt. Pesten sprids i första stadiet via bett av smittade loppor. De bor helst av allt på råttor, men när tillräckligt många gnagare har strukit med av sjukdomen söker sig lopporna vidare till nya värddjur, människor. De hungriga små blodsugarna fästar på människorna. Och där de smittade lopporna har bitit tar sig den elaka lilla bakterien Yersinia pestis in. Och Yersinia pestis är en mycket effektiv och kreativ typ. Det tar ett par dagar. Sen har en stor bultande varböld vuxit fram i loppbettet. I regel en armhåla eller ljumske där det finns lymfkörtlar. Och efter det är det oftast adjöss med den som insjuknat. För uppemot 80% av de som fått böldpesten slutar det hela med döden. Men det som gör pesten extra skrämmande och svår för 1300-talets människor att förstå och bekämpa är att den tar sig olika uttryck. Alla får inte böldpest, utan bakterien kan angripa andra delar av kroppen och ge andra symptom. Men utgången är densamma. Ond, bråd död. Från södra Europa sticker pesten som redan under 1300-talet börjar kallas för den stora döden vidare i alla väderstreck. Och på sin väg skördar den ett ofattbart stort antal människoliv.
Det är ju ungefär 40-50%, alltså hälften av befolkningen, som dör i digerdöden. Och den kommer och går. Så att den finns i Europa runt 50-70 år. Och förutom då digerdöden så har vi också stora klimatförändringar under 1300-talet. Missväxt, det är kallt helt enkelt. Så det är mycket farosoter under 1300-talet.
Digerdödens offer kan alltså vara så många som upp till 40 miljoner människor. Och den dramatiska befolkningsminskningen får omfattande konsekvenser för världsdelen. Städerna avfolkas och landskapet blir öde. Jordbruksmark växer igen när det inte finns tillräckligt med folk för att kunna plöja, så och skörda på åkrarna. Men för de som överlever blir talesättet den enes död, den andres bröd verklighet. Det blir mer mat över och livet blir på längre sikt bättre. Hur bakteriesjukdomar sprids känner vi idag till tack vare modern vetenskap. Men för medeltidens människor är digerdöden en skräckinjagande prövning som varken går att bota eller förklara vetenskapligt. Och där den drar fram pekar syndabockar ut. Gammal antisemitism som funnits bland de kristna i århundraden formligen kreverar. Och judar anklagas för att lägga bakom pestsmittan genom att bland annat ha förgiftat vattnet i brunnar. Runt om i Europa förföljs, misshandlas och mördas judar brutalt. Men det är inte alla som skyller på judarna. Den katolska påven går faktiskt ut med ett påbud om att judeförföljelserna handlar om girighet och inget annat. Och att de genast bör upphöra. Pesten är Guds straff för människornas synder och inte judarnas fel. Och vår fru Birgitta håller med påven.
Det är framförallt tre synder som hon beskriver. Det är högmodet, omättligheten och vinningslystnaden som hon anser har ökat så pass så att vi får då ondskan och digerdöden till Sverige. Hon har också tips på hur man kan undvika den. Man ska ge större allmosor, man ska gå oftare i mässan, man ska vikta sig. Och till kvinnorna ger hon specifika råd att man ska inte klä sig med band och bjäfs, det vill säga man ska inte vara snörad i liv eller så, utan man ska klä sig ödmjukt med kläder som hänger på kroppen snarare.
Men varken påvens eller Birgittas ord stoppar hatet och aggressionen. Och antisemitismen kommer leva kvar i Europa och ta sig många grymma och våldsamma uttryck genom historien. Det är alltså en värld skövlad av digerdöden som den 46-åriga Birgitta möter på sin väg mot Rom. Och väl framme på sitt resmål är det en trasig version av den eviga stan som väntar henne. Rom ligger i ruiner. Kyrkorna är fallfärdiga. Och det antika kejsardömets glansfulla huvudstad är ett minneblott. 1300-talets Rom är en bedrövlig syn. Pesten har grasserat i över 2 år. Och som om det inte räckte skakar inte bara en utan 2 jordbävningar stan i september 1348. Befolkningen har sjunkit till ungefär 30 000 invånare. Tänk alltså lite mindre än dagens Borlänge eller Motala. Rivaliserande adelssläkter kämpar om den politiska makten genom vad som kan beskrivas som ett gerillakrig. Och överallt råder dekadensen. Birgitta förfasar sig över romarnas lössläppta livsstil. Och i några svavelosande uppenbarelser låter de Kristus hälsa att de kommer straffas i helvetet för sina synder. Det tas inte emot väl av romarna.
I korridoren utanför köket springer husfadern i panik mot den stora porten där han kämpar med att få upp ännu en järnstång att barrikadera dörrarna med. För de skakar av ett taktfast bultande utifrån. Ut med häxan hör han de råa rösterna ropa. Sätt eld på huset, bränn trollkonan inne. Från fönstret på övervåningen kan man se skaran som samlats nedanför. Hoten skulle när som helst kunna bli verklighet. För de har stenar, yxor och facklor. Pigorna gråter högljutt inne i köket och från sleven som kocken håller i sin darrande hand droppar soppan ner på stengolvet med plaskande ljud. Alla runt om henne är bleka av ångest. Men själv sitter den svartklädda Birgitta lugnt försjunken i bön. Hon litar fullt och fast på att hennes himmelske brudgum beskyddar henne. Och medan folkmassan utanför skränar och kastar sten manar hon Desina att sjunga aftonsången med henne. Med ljudet av krossat glas som ackompanjemang stämmer de upp i hymnen till Maria.
Det är verkligen inte riskfritt att sticka ut hakan som Birgitta gör. Men hon klarar sig från attacken. Kanske för att Gud skyddar henne. Eller för att palatset hon bor i är väl befäst. Och lägger fokus på sitt uppdrag. Att få ja till att grunda sin nya klosterorden. Men hennes jobb är svårt och kräver stort tålamod. För påven som hon är i Rom för att träffa är inte där. Och inte heller på väg dit. För i mitten av 1300-talet bor nämligen påven inte i Rom, utan i Frankrike.
Under den här tiden så pågår det en kamp mellan kyrkan och kungar i Europa. Och en stark kung, det är den franska kungen Filip den fjärde. Han tar helt enkelt kontrollen över kyrkan och flyttar påveämbetet till Frankrike, till Avignon. Och han utser till och med själv påvarna. Och Birgitta, hon tycker ju det här då är extra felaktigt eftersom Birgitta har ju fått en uppenbarelse att hon ska åka till Rom och inte till Avignon. Så hon motsätter sig också överhuvudtaget att påven både ska vara i Avignon och att hon ska åka dit.
Så Birgitta väntar. Och väntar. Och väntar. Hon hinner passera både 50- och 60-strecket utan att se röken av någon påve. Faktum är att det ska ta 17 år innan hon ska få chansen att möta honom. Men hon har fullt upp ändå. Hon är ju Kristi brud. Men vad innebär det rent praktiskt? Låt oss ta oss en titt på Birgittas dagsschema. 04.00. Uppstigning. Be och uträtta nyttiga och fromma värv i 4 timmar. 08.00. Matdags. 2 timmar till bords för mat och dryck. Men pluspoäng hos Gud om man blir klar fortare. 10.00. Uträtta nödvändigt arbete, som att vandra mellan helgonens gravar, ta emot uppenbarelser etc. i 6 timmar. 16.00. Vesper, lika med kvällsbön. 18.00. Matdags igen. 2 timmar till bords för mat och dryck. 20.00. Läggdags. Det är inte direkt semester som Birgitta har i Rom alltså. En av hennes kamrater som brukar följa med henne vittnar om att hon så ståndaktigt vandrar runt att hon helt sliter ut sig. Eftersom hon envisas med att bara äta 2 gånger om dagen och inte direkt någon extremt energität mat får han ha med sig lite socker i fickan som han sticker till henne när hon ser ut att vara svimfärdig. Man kan ju tro att någon som verkar vara hungrig i princip hela tiden ska bli ett riktigt surkart. Men vittnesmålen om Birgitta berättar något helt annat. I den lilla staden Rom blir den svenska pilgrimen som har direkt kontakt med Gud en kändis. Och när hon väl har etablerat sig efter den första lite stökiga tiden i stan blir hon mer och mer omtyckt. Hon beskrivs som en mild och snäll kvinna, ständigt med ett leende på läpparna. Klädd i svart med vitt dok på huvudet vandrar hon runt i det ruffiga Rom, hjälper de svaga och utsatta och har bara vänliga ord att säga till alla hon möter. Men den kvinna som uppträder som en solstråle, ja, som ett riktigt helgon i verkliga livet, visar upp ett helt annat jag på andra ställen. Birgittas vänliga tunga kan nämligen i ett slag förvandlas till ett sylvast vapen. Och den som hamnar i hennes skottlinje gör bäst i att huka sig snabbt. För hennes ord verkar kunna knäcka nästan vem som helst. Hemma i Sverige kämpar kung Magnus Eriksson på med att försöka leda det bångstyriga riket. Man kan inte kalla landet för en solid och enad nation, utan makthavarna i landskapen drar åt olika håll. Och det har varit riktigt rörigt för kungen, som under 1350-talet bland annat blivit utsatt för en kupp, men lyckats ta sig tillbaka till tronen. Det har Birgitta koll på. Även om hon lämnat Sverige håller hon sig ajour med politiken där. Och mer än så. Magnus har i närmare 2 årtionden fått politiska råd Ja, de liknar väl egentligen mest befallningar av Birgitta. Undertecknade av Gud själv förstås, eller Jungfru Maria. Och han har gjort henne till viljes, men det har liksom inte gått som varken han eller hon har hoppats. Så kungens stjärna har dalat ett bra tag. Och när 1360-talet har kommit och Birgitta har bott i Rom i runda slängar 11 år är hon dödstrött på Magnus och bestämmer sig för att han ska väck.
Hon gör ju helt enkelt uppror mot Magnus 1361. För då skriver hon ju en upprorsskrivelse. Hon anklagar honom att han är både plundrar och lagbrytare i den här upprorsskrivelsen. Och det är här också att hon kallar honom för Magnus smek. Och det har ju blivit sen då upprinnelsen att han var eventuellt homosexuell.
Och hon hintar inte bara, utan skriver det rakt ut. Ni har det fulaste ryktet i hela riket och utanför. Det fulaste en kristen man kan ha. Eftersom man säger att ni bedriver otukt med män. Mot naturens ordning, skriver hon. Homosexualitet är förstås förbjudet på 1300-talet. Och det finns de som menar att Birgittas anklagelser förstör Magnus rykte för evigt. Den vänliga visionären i Rom visar vid fler tillfällen än det här att hon är en politisk spelare att räkna med. Och det är inte bara kung Magnus hemma i Sverige som får smaka på hennes rallarsvingar. Den allra mäktigaste av män ska råka ut för Birgittas ilska när han inte följer hennes råd. Under sin tid i Rom, medan hon väntar på påven, ägnar sig inte Birgitta bara åt kristet arbete och att skriva hotbrev till den svenska kungen. Hon formligen pepprar också påven i Avignon med brev. Budskapet är tydligt. Kom till Rom. Nu. Och efter 17 års kamp får hon äntligen sin vilja igenom.
1367 så kommer ju påven äntligen till Rom. Och nu får ju Birgitta träffa honom. Hon har ju väntat så många år. Birgitta, hon vill ju få en egen klosterorden. Hon är ett dubbelkloster med 60 nunnor och även då 25 munkar. Och det som är lite speciellt i hennes orden är ju att det är en abbedissa som ska vara som kvinna som ska vara högsta chefen i klostret, även över munkarna. Och när hon träffar påven så får hon ju en känsla av att också påven ska stanna kvar i Rom och att hon har lyckats med det uppdraget.
Birgitta måste vara överlycklig. Hon tycker sig ha uppfyllt sin gudomliga make Kristus önskan. Men glädjen varar inte länge. För bara några år senare ändrar sig påven och tänker försvinna iväg till Avignon igen. Birgitta vässar pennan.
Liksom en moder har jag med min förbörn fört påve Urban från Avignon till Rom utan någon som helst kroppslig fara. Men vad har han gjort mot mig? Han vänder nu ryggen mot mig och ämnar vika bort från mig. Ty han älskar sin kroppsliga bekvämlighet. Om det nu går så att han återvänder till det land han blev utvald till påve så ska han snart få ett slag så att hans tänder slås ut. Hans syn ska bli skum och mörk. Och lämmarna i hans kropp ska skälva. Den heliga andes glöd ska inom kort svana hos honom och vika hädan. Och han ska nödgas avlägga räkenskap inför Gud.
Om påven går emot Birgittas order kommer han alltså få en omgång gudomligt stryk och sen helt sonika dö. Men det är som vanligt inte sin egen åsikt som Birgitta framför. Det är jungfru Maria som låter meddela påvens dystra öde via en uppenbarelse. Men är det ändå inte farligt att prata med självaste påven på det här sättet?
Birgitta, hon kommer ju från en familj av högbörd. Hon har ju kontakter in i svenska kungen och drottningen. Och det vet ju påven såklart. Dessutom är hon ju känd för sin spetsiga tunga. Så påven skulle ju inte straffa henne på något sätt. Sen är han ju också säkert skraj i det här laget för att det finns en hel del vittnesmål om hennes gärningar trots allt.
Skraj eller inte så bestämmer sig påve Urban i alla fall för att resa iväg. Att han lämnar Rom är självklart en stor besvikelse för Birgitta. Men på ett bizarrt sätt blir det i det långa loppet ändå till hennes fördel. Påven ger sig av den 26 augusti år 1370. Den 27 september anländer han Avignon. Och i november insjuknar han plötsligt. Och allvarligt. Mindre än en månad senare är han död. Birgittas profetia har slagit in.
det här ger ju verkligen ringar på vattnet. Nu blir hon ju en person att räkna med. Och nu börjar ju också man förstå att hon kanske en dag kommer att bli ett helgon.
Trots att hon är 67 år gammal, med 1300-talets åldersnorm en riktig dinosaurie, är den andliga flaggan alltså i topp. Men kroppen börjar vackla. Det är på väg att bli sent på jorden för den viljestarka Birgitta. Skymningen nalkas. Men hon tänker inte träda in i saligheten utan att ha kommit så nära Kristus som kan här på jorden. Och för det krävs ännu en resa. Vägen dit har varit minst sagt äventyrlig. Men år 1372 når den 69-åriga Birgitta äntligen fram till ett av sina drömmars resmål. Kristus födelseplats i Betlehem. Där möter hon jungfru Maria i en vision och passar på att ställa en pikant fråga om en sak hon har grubblat över länge.
Birgitta har ju under alla år undrat över Jesu födelse, hur det här kunde gå till. Och i en uppenbarelse så får hon ju äntligen se när då Maria på marken faktiskt knäböjer för Jesus barnet som ligger på marken. Innan den här händelsen och innan Birgittas berättelse om händelsen så har man ju avbildat Maria liggande i barnsäng och fött Jesus. Men efter nu att Birgitta berättar om vad hon har sett så börjar man i bilder visa barnet liggande istället på marken och Maria knäböjande vid barnet.
Efter vallfärden är det dags att återvända hemåt. Och hemåt för Birgitta är ju Rom. Kanske tänkte hon när hon reste till Rom för 20 år sedan att hon skulle komma hem till Sverige igen. Dra igång sin klosterorden och få fart på bygget enligt instruktionerna hon fått i sina uppenbarelser. Men Birgitta kommer aldrig återse sitt hemland. Aldrig mer känna vare sig den bitande vintervinden dra över den snötäckta marken. Eller den smeksamma sommarbrisen stryka över en östgöta slätt klädd i sommarens grönska. Aldrig mer besöka sin makes eller sina söners gravar. Och aldrig återse de av hennes barn som blivit kvar i Sverige. För efter den sista pilgrimsfärden är hon ordentligt försvagad och väntar på att bli kallad till sin Gud. Och hon vill inte dö hur som helst. Precis som Jesus dog på korset vill hon sluta sina dagar på trä. Så liggande på sitt skrivbord i huset vid Piazza Farnese, där hon levt större delen av tiden i Rom, inväntar hon sin sista stund. Som kommer en julidag år 1373, när Birgitta ger upp andan och träder in i evigheten. Och evigheten är inte bara andlig i Birgittas fall. För hennes namn ska klinga i världen, långt efter hennes död. Redan bara några år efter att hon dött inleds arbetet med att ge henne helgonstatus. År 1391 blir Birgitta officiellt den vi känner henne som. Den heliga Birgitta, när hon helgonförklaras. Birgitta hinner inte själv uppleva det, men hennes livsverk blir realiserat. Hennes dotter Katarina tar över taktpinnen och ett birgittinskt kloster invigs i Vadstena år 1384. Hennes klosterorden lever kvar fram till reformationen på 1500-talet, men återuppstår igen i modern tid. Birgitta Birgersdotter är något alldeles särskilt. En av de allra mest kända svenskarna genom historien. En riktig maktspelerska. Ett helgon som inte alls alltid var from, utan manipulerar maktens män för att få igenom sin agenda. Men det är egentligen inte hennes politiska betydelse som gör henne enastående. Det finns andra drivna visionärer från medeltiden, både kvinnor och män. Det som gör Birgitta unik är att hon ger oss chansen att komma nära henne. Att lära känna en människa från det förflutna. Genom att teckna ner sina uppenbarelser tog hon själv kommando över sin historia. Det är Birgittas eget språk vi läser. Och från hennes ord träder en levande gestalt fram ur historiens slöjor. En kvinna av kött och blod, med en röst som genljuder genom århundradena, ända in i vår tid.
Du har hört P3 Historia.
av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Peter Jonasson och Navid Bavi.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.